Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Vi är denna vecka sponsrade av Barefoot Winery som startade 1965 i Kalifornien. Margot, både du och jag gillar företag.
Ja, det gör vi.
Unga, duktiga personer.
Yes.
Bakom Barefoot Wineries alla viner står unga chefsvinmakaren Jennifer Wall.
Det här är ju ett av världens mest sålda roséer.
De har tagit emot en rad internationella priser och utmärkelser.
Och den har ju en uppfriskande smak av jordgubb och ananas. Så det passar ju bra som en fördrink med en liten fräsch jordgubb i.
Och ska man dricka lite vin så finns de här att köpa på, ja men roséhyllan på Systembolaget helt enkelt. Tack Barefoot Winery.
Tack Barefoot Winery.
Hallå, hej.
Hallå, hej.
Nu kör vi 30 minuter inte sig på podden.
Jag ska bara fixa brynen. 15. Sen kommer jag tillbaka efter 20 minuter.
Okej, bra.
Ja.
Hej podden, hej och välkomna, hjärtligt välkomna ska ni vara.
Ja, hur mår du? Daniel sitter här som med en tröja med prislappar på.
Ja, jag är min nya J. Lindeberg-tröja, fin va?
Mm.
Jag har handan upp i halsen.
Ja, det känns som att du har bytt stil.
Ja,
det... Du har liksom på dig sneakers och en hoodie och så såg jag en keps florera förbi.
Men alltså den här kostymstilen jag har haft det senaste året, det är ju egentligen inte jag, det är bara någonting som blev.
Ja, är det så?
Jag känner att jag måste bevisa att jag faktiskt är... Ja, men vuxen businessman, eftersom att jag ser ut som 12 i ansiktet, så måste jag liksom ha glasögon och kostym och sådana där saker.
Men känner du att ansiktet har kommit ikapp dig nu?
Nej, inte riktigt. Men snart om jag fortsätter i den här takten.
Ha ungdomliga kläder.
Ja, alltså Margot, jag vet inte, jag håller på.
Ja, men det där är en sån balansgång. Nej.
Love, jag tror att det löste sig.
Men vi behöver nya batterier ändå.
Jag hade kontakt nog till.
Aha, nej, vi har bytt batteri, men de andra håller också på att dö, men...
Men det ska inte vara, den ska vara inkopplad i väggen, Daniel.
Ja, men det funkar när vi bytte batterier.
Okej, okay, ja, det ska kunna gå med sladd också, det är
vi också gärna. Okej, okay, ja, vi testar det. Vi ses på festen, går det bra?
Ja, det... Ja...
Va?
Det är problem, men det går bra.
Ja, det här är med i podden.
Sorry?
Det här är med i podden.
Det är lite kaos, men jag kämpar på.
Okej, vi ses sen. Hej, hej. Vi har 2 events idag också.
Jag hörde det.
Ja, fy fan, vänta.
Jo, men det här med att klä sig efter sin ålder.
Ja.
Det är ändå spännande för att, alltså, jag kan ju tycka att det ser så kul ut med folk som ska vara så jävla uppklädda hela tiden.
Ja, vadå?
För du, ja, men då känner jag så här, gör de det för att de verkligen älskar den typen av stil? Eller gör de det för att passa in?
Jag tror det är bara olika förhållningssätt till stil. Alltså vissa tycker att den är lite mer classy stilen. Medan andra tycker att den är lite mer trashy stilen.
Och nu är det trashy chic då?
Ja, men lite så. Alltså, jag tittar mycket på Kardashians och där har de ju den här trashiga stilen egentligen. Det är ju en white trash stil.
Magtröja,
leggings. Ja. Alltså någon som är det gunilligaste som finns. Det är ju när folk har på sig... leggings, klänning och ett par sandaler.
Ja.
Du vet den stilen.
Ja, ja, ja.
Det är en Gunilla som finns. Och 3/4-byxor.
Ja. Ja, ja.
Ja. Du kommer ju ha 3/4-byxor om några år.
Jag har haft mycket 3/4-byxor. Ja. Men det Gunilla jag har, det är faktiskt tavlan inne på kontoret.
Vilket?
Vad är det det står nu då?
Ja, du har ett citat.
Stop waiting for Friday.
Ja, du sitter på så här, en emoji i 2 glasskålar med varandra.
Men den är fin.
Det är typ en boomerang som tavla. Ja, den är jättefin, men det är gunillig.
Ja, den är lite gunillig. Men man
det passar dig.
Men du, vi har fått lite feedback på podden.
Har vi?
Ja.
Klagomål?
Inte klagomål.
Nej.
Det här är från 2 riktiga gunillor, står det.
Ja, det är... Ja,
ska jag läsa upp det?
Ja, jättegärna. Så spännande ju.
Ska vi se. blogga så mycket så det är långt bak här.
Det är också sjukt. Här är mina anteckningar var jag bara så här, här är lite ämne man kan prata om i podden. Prata om hur man networkar, lesbiska underrepresenterade, folk som lägger ut att andra fyller år, gick till jobbet, jordgubbar, blind. Vissa av ämnena har jag redan berört. Men lesbiska underrepresenterade, folk som lägger ut att andra fyller år. Det är någonstans att jag är så irriterad på människor som lägger ut bara, åh, grattis fina, bla bla bla, på din födelsedag. Mamma, kan du inte bara skriva det till den personen?
Ja, jag fattar.
Alltså det är så töntigt. Så här, då gör man ju bara med sina absolut fäbaste vänner. Alltså Sara Larsson får ju många sådana liksom. Precis. Grattis finaste gumman. Man bara, men alltså.
Ja, jag förstår tunt. Vad du menar.
Det är så här, sluta lägg upp dina typ kändaste vänner och hur
vem,
du grattar.
Vem är det du tänker på nu?
Jag tänker på jättemånga. Men är inte det lite töntigt?
Jo, kanske.
Eller du är också sån, eller?
Nej, men så, jag lägger väl inte
grattis upp. Fina Viktor Frisk.
Jo, men kanske på Insta-story.
Ja. Du dedikerar inte en post till det.
Fast det är fan betala. Nej. Jo, nej men. Nej, men däremot typ så la jag upp så här, att han släppte en låt i fredags.
Jo, jo. Absolut.
Är det okej då?
Men det får man såklart. Det ska man göra mer av. Stötta varandra.
Hjälpa varandra.
Ja, jag är verkligen.
Okej, okay, jag verkar inte hitta det. Men det stod ju typ så här. Jag måste hitta det nu, eller hur?
Ja, gud ja.
Hur mycket kommentarer kan man få?
Gumman. Och då är det, pratar vi ändå om din blogg, och blogg är ju lite generellt ett utdöende medie. Och trots det har du ett sånt högt engagemang. Det visar bara på vilken otroligt bra influencer du är.
Tack, hjärtat. Nej, vänta. Jo. Hej. Först och främst vill jag säga att jag tycker om dina kanaler och dig. Jättemycket. Man inte blir superglad då. Och jag följer flitigt. Tänkte komma med lite feedback på podden i all välmening. Och jag gillar feedback.
Ja, jättebra.
Jag personligen hade uppskattat lite mer variation. Det känns alltid väldigt ytligt med samma snack varje vecka om vilka resor ni vill göra, hur framgångsrika ni ska bli och bo utomlands och alla företag som ska startas och hemligheter ni arbetar på som snart kommer ut.
Ja, vi är så töntiga.
Ja. Och sedan händer det något. Visserligen ett vanligt förekommande fenomen PR-trick bland influencers, haha. Jag uppskattar så mycket avsnittet tidigt i podden där Daniel berättade om hur han kom ut och uppväxten i Västerås bland annat. Som lyssnare fick jag då en helt annan bild av Daniel och blev då glatt överraskad. Det hade varit roligt med mer djupa samtalsämnen, till exempel hur du fått en så fin relation med din mamma, nycklar till bra vänskap. Sen är det också härligt att lyssna på när ni drömmer om The Hamptons och lyxliv. Men har tyckt att det blev lite enformigt senaste veckorna. Ja. Och hade uppskattat en bra kombination. Många kramar, en trogen Gunilla.
Och fina Gunilla. Ja. Men det är klart, jo, det är jättebra. Men det är sagt, alltså, jag känner ju så mycket att jag har levt i mitt förflutna. Och skrivit den här jävla boken. Och
tjatar om det.
Och tjatar om varför man är som man är. Och mobbing och att känna sig utanför. Att jag bara säger, men gud, nu kan väl ingen lyssna. Men sen så kan jag väl tänka att många som lyssnar här har ju liksom inte följt mig där. Nej. Under den resan. Det är mitt förhållningssätt till det. Vad kände du?
Nej, men jag känner samma sak. Jag tror att både du och jag, det vi har väldigt gemensamt, det är att vi vill inte belasta andra med saker vi har gått igenom för mycket. För att man känner sig lite töntig.
Ja, men verkligen.
Jag sitter och liksom pratar om jobbiga saker som jag har varit med om. Det är därför jag tror också boken är så svår för mig. Mm. För att det blir automatiskt att jag måste prata om mig själv hela tiden. Och så här, vad man har varit med om och om det är jobbigt eller bra, vad man har lärt sig. Varför skulle någon vilja lyssna? Så känner man.
Ja, men och tynga en människa. För det känns som att vi är ju bäst där vi kan vara upplyftande någonstans och positiva. Men kan vi inte tänka så här då? Att du ska ju snart släppa en bok.
Mm.
Och där så behandlar ju du avgörande episoder ur ditt liv.
Mm.
9 stycken.
Ja.
Ska vi inte bara ta en av dem?
Ja, men kapitlen är uppbyggda på olika livsmotton som man kan leva efter för att bli lite mer positiv eller tänka framförallt lite mer konstruktivt med saker när man går igenom. Alltså istället för att gräma sig i saker så kan man lära sig utav dem. Sen är det klart att vissa saker känner man att det här finns ingenting att lära sig av, men det blir ändå någonting i sitt bagage som formar om en. Mm. Och det är lite det som boken handlar om. Och ett utav kapitlerna handlar ganska mycket om vänskap och relationer. Och faktiskt hur viktigt det är. Mm. Och våran trogna Gunilla ville ju gärna att vi skulle prata om det. Mm. Så jag tycker vi kanske kan göra det.
Absolut.
För att några som faktiskt inte har fått så mycket plats i den här podden, det är faktiskt dina systrar.
Mina systrar?
Mm. Har du inte syster?
Jo, ja. Jag blev helt chockad.
Ja, men för jag bara, va? Det måste vara dina systrar, ni är väldigt lika.
Ja, nej men precis, jag har ju två systrar. Ja.
Jag älskar alla mina nya relationer och mina nya vänner. Men på något sätt så tror jag att utan mina äldsta bästa vänner och utan typ min storebror så hade jag nog inte varit lika framåt och vågat ta för mig lika mycket bland nya kompisar.
Mm. Ja men verkligen.
Och därför tror jag att syskon kan vara så här viktigt.
Ja, men jag tror att syskon är någonting som jag har tagit för givet, och egentligen familj generellt, ja, tagit för givet, ja, men under hela livet. Och man är så här, man kommer alltid ha dem ändå. Vi är samma kött och blod, och därför kommer vi alltid ha en bra relation och hjälpa varandra ifall det skulle vara någonting som händer. Mm. Men sen inser man ju nu när man är äldre att så här, men nej, man måste också vårda de här relationerna. För så här, en av mina systrar, Rebecka, hon har bott i Stockholm, ja, men under ett antal år nu, pluggat på KTH, är svinduktig civilingenjör. Och vi har inte haft jättemycket kontakt under de här åren. För att dels har jag varit så jävla, kallar det liksom självupptagen, men det är väl det jag har varit och jobbat med mitt. Och bara så här, okej, men henne har jag. Jag har henne. Alltså det spelar ingen roll. Vi kan ha en paus nu.
Men har du inte saknat henne då?
Jo, men vi har ju liksom aldrig känt varandra i vuxen ålder. Förstår du vad jag menar?
Hur har er relation varit där från början?
Ja, men så här, vi har ju varit syskon och...
Hur många års skillnad är det?
18 månader, det är inte jättelång
18
tid.
Månader? Ja, så det hon är äldre?
Nej, hon är yngre. Så hon, jag har två mindre syror, okay, och de är liksom 18. Och sen så inser jag bara, gud, jag vill verkligen ha en relation, en veckovis relation i alla fall. Så att man hörs i alla fall en gång i veckan, så behöver man inte ha jättemånga gemensamma intressen. Men vi har liksom börjat hitta tillbaks till varandra mycket genom att vi, så här, vi går och tränar tillsammans, vi går och äter tillsammans. Hon är väldigt självständig, men jag försöker, för jag vill vara mycket av liksom en storebror som hjälper. Mm. Alltså förstår du? Som, sen har jag en yngre syster som också, jag menar, 23, pluggar också till civilingenjör, svinduktig, bor i Västerås. Men har blivit en riktig partytjej. Hon är ute liksom på spybar varje helg och påminner väldigt mycket om mig och det jag gjorde när jag kom till Stockholm.
Hur gammal är hon, sa du?
Hon är 23. Men du vet, leva sitt bästa liv någonstans.
Mm.
Och där vill jag ju också vara jättemycket av en storebror. Men jag tror att jag kanske är väldigt mycket av en storebror för dem och inte så mycket kompismaterial. Förstår du vad jag menar?
Mm. Tror du att de är närmare då? Alltså pratar om allting?
Mm, nej, det vet alltså, jag. Jag vet inte.
Hur var det när ni var små då?
Alltså bra, vi har haft världens bästa uppväxt och allt var frid och fröjd. Men det är samma som mina föräldrar. Jag kan liksom... Jag inser att jag älskar liksom min familj så mycket. Det har jag insett på senare dagar. Och det är att någonstans allt jag gör är för dem. Det var som när jag var på ett möte i morse. En klinik som, ja, men jobbar förebyggande med vård.
Mm.
Där man upptäcker sjukdomar i tid. Det jag var så här, bara, men jag skulle jättegärna typ fixa två behandlingar till mina, alltså helkroppsskannrar. Alltså bara skanna så man inte har någon sjukdom. Och så gör så mycket sådana saker nu och bara så här... För jag är så livrädd att förlora dem. Och jag vet inte vad det är. Eller, men det som jag har sagt tidigare. Alltså, det är väl de som förhoppningsvis kommer köra rullstolen ifall jag behöver amputera båda benen och armarna.
Ja, men...
Och sen också mina gamla Västeråsvänner som jag hittat tillbaka till. Som då har...
Ja, för när hittade ni tillbaka?
Men det var väl också i år när man inser någonstans att så här, alla jag har i mitt liv nu är ju på grund av att så här, våra förutsättningar och liksom vägar har korsats utifrån liksom anledningar som... jobb och jag menar så här, umgänge och ställen man hänger på, drömmar och ambitioner man har, där har ju du och jag, så vi har ju väl hittat lite varandra att vi är lite galna och vill liksom ta över världen, typ så. Men det här är ju också vänner som jag känner, även om jag inte skulle vilja ta över världen och vara galen, tror jag menar.
Ja.
Så jag bygger mig som ett litet skyddsnät nu på äldre dagar med min familj och mina vänner, vilket är väldigt skönt. Men det tog liksom 27 år för mig.
Mm. Hur lång paus hade du med dina vänner?
Ja, men 7-8 år.
Och var de fortfarande bästisar?
Nej, men någon åkte till Australien, någon åkte till Frankrike, ja, en åkte till Portugal.
Så och alla har liksom varit runt och levt life?
Ja, och det är oundvikligt, tror jag, att man har de åren. Och det är säkert många som lyssnar som är i de åren nu. Mm. Och jag var mycket så här, man hittar nya vänner. Vännerna man har i skolan har man för att man har tvingats vara med dem för man hamnar i samma klass. Jag menar inte tvingats som att det var outhärdligt. Men man är inte tillsammans på grund av att man har samma intressen eller liksom vill samma sak i livet, utan för att man råkade hamna i samma klass. Och då har jag tänkt så här, okay, men så vi kanske inte liksom är meant to be vänner i alla fall nu när alla har så olika intressen efter skolan. Mm. Men när man tänker efter, inte det är de finaste relationerna som uppstår i det. I det här att vi har egentligen ingenting gemensamt men ändå älskar vi varandra. Mm. Betyder ju någonstans att man har en sånt...
Ja, men också du är ju uppvuxen i en mindre stad, alltså inte mitt i centrala Stockholm. Nej. Och det är ju inte jag heller. Och då är det ju verkligen så här, det är de här vännerna som finns. Så att man har ju vuxit upp och typ blivit som syskon. Man har bråkat massa gånger. Mm. Och sen så har det liksom inte funnits något val än att bli kompisar igen. Och då när man har tagit sig igenom de bråken, då blir man ju ännu starkare till slut. Men när man bråkar med någon så här i vuxenlivet, då blir man ju bara så här, men gud, den där personen skulle jag aldrig vilja vara kompis med.
Mm.
Medan när man typ var 14.
Ja, men och verkligen. Liksom,
när man någon tjej som kom till klassen som ny och man bara, nej men vem är det här nu då?
Oh,
då blir man ju till slut kompisar ändå typ.
Ja, men det är ändå grundinställningen, den är så jobbig. Att man, ja, man skäms lite för sig själv i vissa sammanhang. Men okej, men hur kände du då? Du är väldigt öppen och liksom tar in nya människor. Eller är du det? Eller är det bara jag som har fått känslan av det? För det känns ändå som att du...
Jo, men det tycker jag faktiskt att jag är.
Ja.
Men jag tror framförallt så... Alltså Jakob har ju väldigt mycket gamla kompisar. Och jag har väldigt mycket gamla kompisar.
Gamla såhär, 80.
Ska gamla. Nej. Ja, ska... gamla vänner. Nej, men och vi har så himla många var. Så att vi har liksom inte så mycket tid att hitta så många nya.
Nej.
Och sen så skaffar sig de partners och så får man en till kompis där.
Ja, förhoppningsvis.
Ja, men det sjuka är att det har liksom inte blivit dåligt med någon gammal kompis för att han har hittat en partner.
Du är så softa vänner.
Alltså, måste det vara att de är så softa.
Men du har ju så här, människor som växer upp i storstäder är oftast mer socialt skillade, upplever jag. Mm. Förstår du vad jag menar? Att så här, det tillåts inte bli tråkigt. Eller så här, sitter man vid ett bord, då bidrar alla till konversationen.
Ja.
Jag upplever mycket att så här, när man kanske träffar gamla vänner eller liksom är någon annanstans än i en storstad, att det kan bli svårjobbat.
Ja.
Att så här, jag försöker hitta samtalsämnen och jag frågar människor frågor, men den sekunden jag är tyst så blir det tyst runt bordet.
Åh nej, ja, jag fattar.
Och det är ju mardrömslikt.
Mm.
Och då är det svårt att liksom bilda relationer i den kontexten. Däremot när man är i storstan och alla liksom bidrar, alla delar med sig och berättar. Och alla frågar, hur var din dag? Alltså så, så är det ju mycket enklare. Och där upplever jag då att dina vänner är väldigt mycket så. Så det är väldigt lätt att kliva in i ett
centrum. Ja, men alla är väldigt enkla. Men det är också så, för jag hade också en paus med många av tjejerna i några år. För att vissa bodde i Mexiko, någon bodde i London, jag bodde här. Alltså alla gjorde olika saker. Och sen så när man ses och tar en kväll ihop, då bara, men gud, vi är ju typ exakt likadana egentligen.
Mm. Ja, men det är sjukt, jag kan ju också byta ut till dig mot andra av dina vänner och typ så här, få samma kick. Det var som när jag var ute med Iris i New York. Ja, det, visste, det här är ju Margot för en annan person bara. Så här, alltså.
Vi är lite lika också.
Ja, verkligen.
Ja, men det är härligt med fina vänner. Men om det, och det handlar om att ta hand om dem.
Ja, men verkligen. Viktigt. Och hörni, snälla, så sitter vi vid ett middagsbord i lunch eller vad fan det är. Kan ni snälla bidra lite grann? Nej, men det är så...
Nej, inte bidra. Ta för er.
Ta för er? Ja, men säg något. Eller så här, säg något.
Eller bara. Var er själva bara.
Ja, men var er själva såklart. Men det är ju jätte... Det blir inte så... Men
jag undrar ibland hur det är att vara introvert.
Ja, för det kan ju faktiskt vara ett personlighetsdrag.
Ja, det är ett personlighetsdrag. Jag vet jättemånga som är introverta som skriver om det på sina bloggar.
Mm.
Är det inte Alexandra Pring som säger att hon är introvert till exempel?
Jag har ingen aning om. Hon har en tvilling.
Nej, en syster. Ja.
Är det Victor Törnigren?
Ja.
Ja.
Jag tror ju att säkert 50% måste väl vara introverta och 50% extroverta. Ja.
Men hur dejtar två introverta personer?
Nej, men då kanske det är så soft.
Nej, men då kommer man...
För det är ju inte så att de är osäkra, de är bara introverta. De tycker väl att det är skönt att...
Var tyst.
Ja, men...
Fan Margot, nu säger du någonting. Det är också så här, som jag tror jag sa det någon
för gång. Du kan ju inte döma någon för att den sitter tyst vid ett middagsbord liksom.
Nej,
för den kanske är introvert och tycker det är nice.
Ja, så är det.
Och vissa tycker ju om att iaktta mer.
Okej, men då blir det ju om
man... Det är väl mer då att jag kanske dras till samma typer av människor.
Extroverta människor.
Kanske.
Just det, för folk är ju bara introverta. Det är ju det är. Och då, man kan ju inte tvinga någon att vara extrovert.
Nej, man ska bara tvinga den att vara sig själv.
Jag vet. Men, om du
men det är ganska härligt. Alltså jag kan ju också sitta och njuta av och sitta typ med en... gud, vilken fördom nu. Men en norrlänning. Liksom. En man som är i sina bästa norrländska dagar. Ja.
Som inte säger så mycket som ja. Mer låter.
Jag kan tycka att det är jättekul också. Så att jag bara får hålla låda liksom.
Ja, det är fan sant.
Jag kan tycka att det är nästan ännu roligare.
Men åter, låt säga att två introverter går på en dejt. Då sitter de där och bara, hallå, hej, trevligt. Ja. Och sen så är det lite att säga tyst här.
Jag ska
googla typ för det. I typ 5 minuter. Och sen bara, aha, har du haft en bra dag? Alltså, känner man inte av pinsam tystnad som introvert? Svara.
Det här är ganska intressant. Det första som kommer upp när man googlar introvert, det är, det kan vara svårt att förstå hur en introvert person är om man själv är extrovert.
Mm. Just ja. Förlåt alla introverta där ute. Ja. Ja, det här är liksom inget
men tanklösa person. Kommentarer sårar, så det gäller att tänka efter. Så nu får du be om ursäkt.
Förlåt.
Här är 8 saker du ska avstå från att säga till din introverta kompis.
Och kan du få jätteont i magen.
Undvik att säga att du är så tyst. Undvik att säga att du alltid så här blyg. 3. Du skulle kunna lära dig lite av till exempel Margot. Så jag bara, du borde le mer. Jag gillade dig inte när vi träffades första gången, men du är ju här, hur härlig som helst.
Ja, den får jag höra hela tiden dock.
Det ska man nog aldrig säga till någon.
Nej.
Var inte så allvarlig hela tiden. Lev lite. Är du sur? Är det något som är fel? Är du säker på att du inte är sur? Varför gillar du inte andra människor? Alltså,
oh, nej.
Ja, men det här var ju helt sjukt. Men det är intressant liksom hur man så gärna också vill sätta folk i fack.
Ja, verkligen.
Introvert, extrovert.
Men precis, och det är väl det jag inte gör. Jag är så bra på att inte sätta folk i fack. Så jag har inte
Men jag tror att det kan vara ganska skönt för någon som är introvert att få det bekräftat. Bara, det är inget fel att vara introvert. Mm. Nej, du är inte blyg. Nej, du är inte mindre glad. Utan det är bara så här...
Men kan en introvert...
Du kanske bara är mer soft. Vi är ju fett jobbiga liksom, ibland.
Ja, vi är
ibland.
Fett jobbiga.
Ibland känner jag så här, gud, jag kanske inte... Kanske inte vill att jag ska vara med på den här middagen, för jag känner att jag aldrig är tyst. Ingen får liksom en syl i vädret. Det är ofta,
å andra sidan, om du inte...
Ofta jag sitter på middagar
och pratar.
Där jag måste tänka efter. Att sen måste jag låta andra få prata.
Men
har jag pratat för mycket?
Kan du komma på dig själv också, prata för mycket om dig själv? Ibland kan jag komma på mig själv och typ bara bla bla bla, okej, någon bara, hur var din sommar? Jag bara bla 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 bla. Mm. Och sen svarar de typ så här, ah, kul. Min sommar var, alltså för då har jag inte ens frågat om den personens sommar.
Jag är väldigt försiktig med det. Ja. Men, och det är för att jag stör mig något ofantligt på de som gör det. Alltså, uff. Mm. Jag var på en förfest kan vi kalla det.
Mm. Fäcke.
Ja, och jag träffade en person som är sjukt trevlig. Och ju längre liksom tiden går så märker jag att den här personen har inte ställt en enda fråga till mig.
Ja, det är ju...
Alltså sjukt extrovert person, men inte en enda fråga till mig.
Det är fan illa.
Nej, men jo, och det började med att jag tyckte om personen. Och sen så är ju länge tiden jag bara, det här är helt sjukt.
När folk frågar sig, ett bra networking tips, ställ frågor.
Ja.
Var intresserad. Alltså jag också satt på ett möte igår där jag fick höra att så här, gud, du leder ju verkligen det här samtalet. Du har makten i det här rummet. Jag bara, vadå då? För du ställer så mycket frågor. Alltså, och det är väldigt, jag tycker det är ett väldigt sympatiskt drag.
Ja.
Sen så kan du också säga, jag är så rädd för den här tysta mellanrummet.
Ja.
Så mellan typ ett svar och en fråga, eller en fråga och ett svar. Så att jag ställer genast en ny fråga för att det inte ska bli så här.
Eller menar du?
Jag vet, och det är också fel. Man kanske bara ska låta någonting sjunka in så den personen kan liksom reflektera och sen komma med ett motbud.
Bara chilla lite mer.
Är inte du rädd för den här tysta sekunden?
Jo. Jag skulle ju stå live på tv i söndags.
Mamma-galan.
Mamma-galan.
Ja, just det.
På Kanal 5.
Ja.
Ännu en mamma-gala. Ja, och alla här på Berns, alla ni där hemma framför tvn och läkarmissionen vill återigen uppmärksamma världens alla fantastiska mammor. Och ända sedan 50-talet...
Och då skulle jag ju prata om könsstympning i Kenya.
Mm.
Och det är ett väldigt allvarligt ämne.
Verkligen.
Och det var mycket siffror. Och de sa typ en timme innan sändning bara, här är manuskorten, vi tänkte att du får titta igenom dem och sen vill vi helst inte att du har några manuskort på scen.
Herregud.
Ja, den där jag bara, nu bajsar jag på mig. Jag kände det. Jag bara, nej. Och jag trodde först att jag skulle bara stå på min plats och ställa mig upp. så att kamerorna skulle rikta sig mot mig. Inte att jag skulle gå ut i klackar och klänning på en scen alldeles själv.
Väldigt snygg klänning.
Visst var den cool? Ja, Sara Biderman som stylade. Ja, of course. MASH heter märket. M-A-J-E. Nej, men, och då ska man ju prata med tystnad. Du ska ju låta orden sjunka in, som du säger.
Ja. Så tevigt.
3,9 miljoner 3,9 miljoner könsstympningar utförs världen över varje år. Det här är en tradition som har funnits i tusentals år. Sedan 20 år tillbaka så har Läkarmissionen arbetat för flickors rättigheter i Kenya. Jag åkte dit och träffade Mary Kamboka.
Men man står ju där och bara, hur länge har varit tyst? Vad sa jag precis?
Kommer du ihåg ordet, eller är du så här, drabbad på riktigt? Känner du smärta eller är du bara så här, skit när vi har stått på bajsa på dig? Helt ärligt.
Nej, men jag var, det här var ju väldigt känsligt för mig överhuvudtaget. Men om man tyckte att jag kanske såg lite ledsen ut där, så var det ju mest nervositet. Jag försökte vara jätteallvarlig. Ja. För det visste jag att jag måste vara allvarlig nu.
Ja, det kan inte vara en härlig tjej.
Nej, och för mig är det liksom min räddning att så här, kunna skoja bort någonting. Mm. Men du kan inte skoja bort liksom att 3,9 miljoner könsstympningar sker världen över varje år.
Det är så sjukt.
Och att det har hållit på i tusentals år. Och det knäppa är att nu, jag kan rabbla upp det här manuset på en sekund. En sekund så här.
Kör då.
Ja. 3,9 miljoner könsstympningar sker världen över varje år. Det här är en tradition som hållit på i tusentals år. Läkarmissionen har sedan 20 år tillbaka jobbat för flickors rättigheter i Kenya. Jag åkte dit och träffade Mary Kwamboka, som driver läger dit flickor kan fly för att slippa könsstympas. Jag ville lära mig allt, men kom hem med minnen som jag aldrig kommer kunna suddas ut. Suddas ut.
Bra, Margot!
Ja, det där är första, sen var det ju en till. Ja.
Kan du den?
Ja, jag kan den också. Men då stod ju jag där i min lilla tyllklänning, som du såg.
Det här är inte del av manuset.
Nej.
Och här står jag i min lilla tyllklänning.
Nej, men, och så kommer ju då han, killen som också var med på inslaget som vi filmade, med en kniv. Och så ska jag hålla upp den här under genrepet och öva. Och jag bara ser framför mig, alltså vet, jag ser ut som en docka i en skräckfilm. De ber mig hålla upp kniven mot kameran. Och de bad mig stå och hålla rakt ut så här med armen.
Gud, och det är en gammal rostig kniv också.
Ja, alltså det var en Ikea-kniv. De bara, göm skaftet, sa de. Nej, men okej. Okay. Så visade de inslaget och sen så sjöng ju han. Och han är så jäkla bra. Man bomba,
Men det var också lite töntigt. Nu kommer den internationella världsstjärnan. Jag
började sjunga John Lundvik. Jag började sjunga John Lundvik. Oj då. Han var också på nämligen. Nej, men så då, och vet du vad det svåraste var? Nej. Att kamerorna som skulle riktas mot mig inte hade en sån där röd knapp på sig.
Rec typ.
Nej, precis. Den ska ju gå på när de byter kamera. Så att man vet att nu är det dags.
Men det stans med goda sala.
Ja, men annars vet du ju inte när du ska börja prata.
Nej.
Nej. Så att jag stod ju och chansade.
Hade du mygga?
Nej, ingen mygga. Jag bara, är det nu? Jag bara, Pernilla. Maggan till Pernilla. Pernilla Wahlgren var då konferensier tillsammans med Sofia Wistam.
Djup poddet
blev. Vad sa du?
Djup poddet blev.
Djup. Ja, men det här är väl lite
intressant. Ja, det är jättekul. Ja, det är klart det.
Ja. Gud, vad gick jag ifrån oss? Jag tysta paus. Ja. Nej, men så står jag där med den här kniven och jag bara, säg inte fel nu. Man vet ju aldrig hur man ska vara i live-tv. Jag har ju aldrig gjort sånt här innan.
Det har du ju.
Ja, men en Let's Dance är ju en helt annan sak.
Du har inte kanske precis stått på scen och med kniv manus. Och bara så här, hallå.
Nej. Let's Dance, då var det ju mer så här, oj, det gick bra det här. Eller tango är svårt liksom. Mm. Ja, det har varit jobbigt i veckan. Det kan jag liksom. Mm. Det är mina egna upplevelser. Men det här är ju liksom folk i en produktion och Läkarmissionen och flickorna som... Jag tänker så här, jag måste få alla att bli månadsgivare. Jag känner press liksom.
Mm. Ja, verkligen. Du lyckades med mig.
Blev du månadsgivare? Ja, vad bra. Mm. Ja, men andra var då, tänk er att bli könsstympade. Inte på en klinik och inte av en läkare, utan med en sån här. Och då skulle jag liksom hålla upp kniven.
Nu är ju mest som att börja skratta. Alltså rent när man tänker sig själv stå där med en kniv och
bara, det var ju surrealistiskt liksom. Helt utan bedövningsmedel. Så bara, ibland önskar jag att jag inte hade sett den där filmen. Men samtidigt så tänker jag på alla flickor och vad de går igenom. Det får vara nog. Mammor tvingas könsstympa sina döttrar för att bli accepterade av samhället. Och flickorna tvingas att gömma sig. Men vi kan inte gömma oss. Vi måste sätta stopp för det här. Vi måste kliva fram. Bli månadsgivare nu. Sluta. Det var ju seriöst.
Ja, men det var där då såg du drabbad ut, men nu vet vi att det bara var nervositet.
Nej. Grejen är att första var mest nervositet. Sen så spelade de upp klippet och sen så började han sjunga. Och då kände jag ju verkligen att då kom jag mer in i modet. Det är ofta den här första grejen som gör en nervös.
Ja, men precis. Alltså, det är som ett samtal på engelska typ. Den första två minuterna håller man på att dö och sen så är det lättare. Mm.
Precis. Så att i andra manuset då kunde jag mer känna att nu ska jag bara känna och säga vad jag kände efter att klippet var där, plus kom ihåg manuset.
Skitbra.
Men man vill inte säga fel.
Klart man inte vill säga fel. Och framförallt om man är med sådana pros på scen.
Ja. Pernilla och Sofia var duktiga.
Ja. Nej, men det var så här, jag tycker att sånt där är lite tuntet i sådana där galor och hej och hå. Mm. Men jag tyckte ändå att så här, det var bra. Det var starkt.
Du tittade ju själv.
Det är med limpan.
Ni ringde in.
Nej, jag vill inte. För jag mardröm att hamna så här. Tjena, du pratar med, vad heter de som var där?
Ja, Johan och
Östnöjen. Tjena, du kom till oss. Och jag bara, oh wow, hej. Du vet, så, kan du hälsa i tv? Man bara, så jag smsade.
Smsade.
Mardröm.
Ah, ja,
men hej, då man går dit så här på humorgalan.
Men då funkar i alla fall galan.
Ja, det gjorde den.
Det är bra.
Och så var det jättemånga roliga personer som hade donerat pengar. Alltså det var ju vissa företag, sen var det också vissa privatpersoner som hade donerat 10 000 eller mer att få sitt namn i rutan.
Ja, det såg inte jag.
Och då var det ju en, framförallt någon som började reagera på, det var Ann-Kristin Kraft. Som var, vem fan är Ann-Kristin Kraft?
Får jag googla?
Men det är någon Gunilla som typ så här bor i Örnsköldsvik och bara, jag vill vara med i tv.
Tror du det?
Nej.
Hoppas du lyssnar, Ann-Kristin.
Nej, men det var bra.
Ja. Nästa år kan ju du donera 10 000.
Ja, jag tänkte typ nästan göra det nu. Mm. Men så kände jag väl inte om mitt namn i rutan. Så
jag vet inte. Talar Redgert. Men tror du att man någonsin blir van av att stå så där på scen?
Ja, herregud.
Tror du det?
Alltså jag tänker efter, jag gjorde det på Idol. Även om det var ingen världens produktion. Men jag gjorde ändå det 10 fredagar i rad.
Var det läskigt?
Och det var ju verkligen så här. En mick, typ en gäst. Nu är vi live. Och det var inte 1,8 miljoner tittare som lät sägas, men det var i alla fall 600 000. Alltså förstår du, det var ändå liksom, det är mycket personer, eller många kanske man säger.
Ja.
Men jag tyckte aldrig att det var speciellt.
Men det är precis samma sak som alla som håller föredrag på jobbet, eller en presentation för cheferna, eller alltså vad som helst. Det är alltid läskigt innan. Man har ju lite ångest dagen innan.
Ja, men lite. Men det är också på tal om en så här livsinställning, eller lite djupare, är ju så här. Jag var på ett möte med det här CBD-oljeföretaget, Simply Balance. Skitspännande, han som grundade det. Och vi pratade lite om så här, han är väldigt meditativ och, men så här, vegan och lever väldigt bra och bor ute i Nacka typ och så. Ute i skogen. Nej, men och han berättade att vi konstaterade någonstans att så här, våra liv är som datorspel, flipperspel, tv-spel. Vi bara kör och sen så går det dåligt, sen går det bra. Men ingenting är så allvarligt att man får göra med allt med ett leende på läpparna. Och med de orden, Margot.
Nej, vi kan prata klart sen. Vi ska prata mer om den här CBD-oljan. Jag fick alltså tips om att CBD-olja är jättebra om man ska plugga. Det är alltså bra om man är som jag som inte har så bra koncentrationsmöjligheter.
Men det är bra för ångest, det är bra för... men så balansera. Låt säga att man är som en jättestor vibration, hela du bara vibrerar. Bara lugna vibrationerna. De går sakta så man, så här, man får utrymme att faktiskt tänka. Alltså förstår du, jag kan reflektera över mitt boende. Man är inte så i sitt mående.
Men gud, jag kanske ska köpa de här.
Ja, jag tror det. Det är, alltså, jag ska börja nu också.
Kan inte du beställa till båda oss?
Jo.
Så swishar jag. Men jag tycker att vi pratar lite till sen. Jag ska bara gå och fixa ögonbrynen.
Ja, pausmusik nu, Lars.
Med den här låten som var på Mammagalan.
Ja.
Vi ses om en halvtimme. Precis, så där, nu har jag fixat ögonbrynen. Vad tycker du?
Ja, men snyggt, vad har du gjort?
Jag har bara vaxat dem.
Ja, en sin operat.
Vaxat. Fiffat lite.
Fridas nails.
Jag måste säga att jag tyckte väldigt mycket om att få feedback på podden.
Ja, men.
För jag känner också att du och jag faktiskt behöver prata om annat än bara jobb.
Jag vet. Feedback är väldigt viktigt för alltså att växa som människa. Att lära sig, att ta in, att inte bli den här människan som helt avskärmad från omvärlden och verkar tappa det totalt. Vilket man lätt blir om man inte blir tillsagd ibland.
Mm. Men också så vill jag verkligen ge feedback tillbaka till den trogna Gunillan som skickade kommentaren. Att den var en väldigt konstruktiv feedback.
Ja.
Alltså, och det är det som, det är det man kan ta till sig.
Verkligen. Men får du mycket skitfeedback också? Alltså såhär elak
feedback? Men, dålig feedback tar inte jag.
Nej.
Alltså det kan skita sig någonstans.
I röven.
Men sån här feedback tycker jag är jättebra. Så att jag kan utvecklas och bli bättre.
Ja, men det är väl jätteviktigt. Alltså man blir en hemsk människa när man bara stänger av.
Och sen känns det ganska skönt att slippa prata om dina framtidsplaner och mina semester.
Fast du vet, det kliar ju fingrarna när ni inte kan prata om dem. Alltså, framförallt när man har så mycket nya planer varje vecka.
Ja, jag ska ju på bröllop imorgon.
Vems bröllop då?
Ananda, så jag ska till Grekland.
Va?
I 4 dagar.
4 dagar?
Jag är toastmaster.
Åh herregud, det är därför jag har haft så mycket toastmöte.
Och nästa vecka så blir det lite stressigt att hinna med podden, för jag ska ju till Fort Bayard.
Och jag flyttar till London.
Va?
Men vilken dag åker du till Fort Bayard?
Vet du vad, vi kanske borde göra 2 timmars avsnitt nu med.
Alltså,
en timmas känslor, en timmas...
Och så, vi har 2 timmars avsnitt och sen så klipper vi upp dem i 3 avsnitt, släpper 3 veckor. Hallå, men när åker du till Fångarna på fortet?
På tisdag.
Och jag åker till London på tisdag.
Nej.
Men vad kul.
Då får vi spela in podden på måndag eftermiddag.
Ja, och typ 2 avsnitt.
Vadå, hur länge är du borta?
Alltså, länge.
Vadå länge?
Jag flyttar ju.
Ja, okej. Okay. Va? Men gud, vem tar du med dig?
Ingen.
Limpan. Men gud, så de kommer inte ha någon chef här?
Jo, alltså jag kommer ju vara tillbaka fram och tillbaka. Men jag ska ha min bas i London i alla fall några veckor framöver.
Okej, okay, med de orden så... Fan, nu känner jag mig helt snopen här.
Jag känner mig också det, för jag har inte tänkt igenom saker så mycket, känner jag nu.
Nej, men det löser.
Det löser sig.
Det löser. Allt löser.
KBK.
KBK. Vi avslutar med Odödlig.
Samir och Viktor.
Ja. Årets bästa sommardinga. Jag vill bara vara ung och snygg.
Så jävla bra. Puss.
Hej. Hela kroppen skriker, Jag vaknar ur random stad. På radion går din ballad. Jag vet vem du sjunger om. Jag vet vem du saknar. Vi dansade på en strand. Du föll och jag tog din hand. Vi skålade med champagne för minnena vi skapar. Det är sommar nu och det är bara vi, jag och du. Sommar nu, ja det är bara vi och minnena vi skapar. Sommaren som vaknar. Det är sommar nu och det är bara vi, jag och du. Sommar nu, ja det är bara vi och minnena vi skapar. Hela kroppen skriker odödlig. Man vill bara vara ung och snygg. Hela kroppen skriker odödlig. Kroppen skriker odödlig. Man vill bara vara ung och snygg. Hela kroppen skriker odödlig. Hela kroppen skriker.
Hon.